Det är svårt att blunda för stormarna runt omkring oss. Det är svårt att undgå att läsa om krig, inflation, räntehöjningar. Svårt att undvika rubriker om skjutningar och explosioner. Svårt att undvika läsa om negativa reaktioner på koranbränningar och annat. Det stormar. Det är motvind. Orkar vi framåt? I morse så läste och bad jag en bön som finns på Ekumeniakyrkans hemsida. Och jag vill be den med oss innan jag fortsätter. Hoppets Gud, om förtvivlan sköljer över oss och vi förlorar fotfästet, ge oss då lugn och kraft. När vi är nära att ge upp, hjälp oss att lita på dig. I Jesu namn. Amen. Rubriken på den här söndagen, det är Jesus är vårt hopp. Och just nu behöver vi hopp. Vi liksom sitter i den där båten. Båten där kyrkan eller församlingen sitter. Vi jobbar och vi ror. Vi gråter. Stormen är densamma för oss som för alla människor. Och i texten så är det faktiskt Jesus som befaller sina lärjungar att ge sig ut på Genesarets sjö. Att de tillsammans skulle sätta sig i den här båten för att fara över sjön. De skulle inte vara i varsin liten båt. De var i en båt. Ett skepp skulle man kunna tro om man tolkar grundtexten. Det var möjligt att det var fler än de här 12. Jesus hade ju fler lärjungar än de vi har namn på. Men de får kämpa mot vågor och motvind. De är inte skonade bara för att Jesus sa åt dem att ge sig iväg. Varför var inte Jesus med? Jesus kände ju till att Genesarets sjö var lurigt. Precis som våran Vättern är väldigt opålitlig. Vindar och strömmar kan komma plötsligt. Lärjungarna kände den här sjön väl. Flera av dem var ju vana fiskare. Varför skickar Jesus ut dem på den där sjön? Han visste att det kunde vara osäkert. Vi väntar lite grann med vår stormen och vågorna en stund. Jesus behövde vara ensam. Vad hade hänt? Jo, folket ville förmodligen göra Jesus till kung med våld. Och vi kan nog ana att kanske lärjungarna hade dragits med i den önskan också. Att Jesus skulle bli kung och köra iväg romarna. Folket och lärjungarna kanske hade börjat se likheter mellan profeten Elisha som mätte 100 män med 20 kornbröd. Och där blev det också bröd över. Eller så funderar de kring om Jesus kanske var Mose som kom tillbaka. Mose hade också sett till att det judiska folket hade fått mat ut i öknen. Det fanns förväntningar på Jesus. Men det verkar mest vara såna här fysiska förväntningar. Att bli tillfredsställd på olika sätt. Mat, hälsa, någon som kunde ta folket i försvar mot religiösa och världsliga ledare. Men någonstans, Jesus hade gett de här människorna ett hopp. Nu hade Jesus ett stort behov av ensamhet. Han var tvungen att få vara ensam med Gud för att be och fundera kring hur han skulle hantera situationen. Grundorsaken till att de egentligen befann sig där de befann sig, det var att Jesus redan tidigare hade haft ett behov att dra sig undan. Han hade fått reda på att Johannes hade blivit dödad. Hans syssling. Johannes som kanske hade varit hans lekkamrat. Johannes och Jesus kanske hade haft flera långa samtal som tonåringar, vad vet jag. Men Jesus hade ett behov av att sörja. Det som hände var att folket lyckades få reda på var han fanns och att enorma folkskaror hade hittat platsen. Det blev ingen tid för Jesus att sörja. Han fick ingen tid att vara i fred. Då hade Jesus skickat iväg lärjungarna. Och han hade skickat iväg den här folkhopen också, som var mätta och belåtna och förundrade. Nu fick han vara ensam. Han gick ensam upp på ett berg. Han bad hela kvällen och bad nästan hela natten. Det var strax före gryningen som Jesus var färdig. Det var många timmar i bön och kanske några timmar att sörja. Det är möjligt att Jesus frågade varför Johannes måste dö på det där sättet. Och jag är ganska säker på att Jesus ändå ber, ske din vilja. Det är därför Jesus inte är med i båten. Han behövde tid med Gud. Tid att sortera tankar. Jesus var och är Guds son. Det är vi medvetna om. Men han var också människa på riktigt. Det är väl något som blir väldigt påtagligt under julen när vi ser det lilla barnet i krubban. Lärjungarna, de kämpar och slet. Och så får de plötsligt se någon som kommer gående på vattnet. Det är mycket möjligt att de funderade på om de var alldeles för trötta och att de såg i syne ett spöke. Inte nog med storm, här kommer spöken också vandrande. Jesus, han ser att de är rädda. Och så säger han det där förlösande ordet. Var inte rädd. Lugna ner er. Det är jag. Eller egentligen så säger han, jag är. Och det är precis så Gud har presenterat sig för Mose. Ett av Guds namn är, jag är. Och då infinner sig en förundran och ett lugn i båten. Vad vi förstår så blåser det fortfarande och stormar. Men det verkar som en av dem i båten inte riktigt tänker på det. Det är Petrus. Och hur han kan få den här idén att gå på vattnet, det vet vi inte. Troligen en impuls. Han var rätt impulsiv, den där Petrus. För allt som vi läser så ser vi det. Det var inte alltid så genomtänkt. Men jag tänker att det också finns ett behov av att få bekräftat att det är Petrus, att det är Jesus. För Petrus säger så här, om det är du, säg åt mig att komma. Petrus var fortfarande inte helt säker. Och det är ju inte en sån där enormt stark tro. Men det fanns en längtan att komma till Jesus och möta honom. Jesus säger kom. Och Petrus kliver ur båten. Med blicken stadigt fäst på Jesus börjar han gå. Jag vet inte vad som händer, men kanske verkligheten kommer i kapp. Det stormar ju, det är ju höga vågor och man kan inte gå på vatten. Det är bara Jesus som har gjort. Möjligtvis om det är is, men då är det ju inte vatten, då är det ju is. Men det finns ingen annanstans i Bibeln och ingen annan. Inte ens Paulus när han led skeppsbrott gick på vattnet. Han tog sig in på annat sätt. Men för Petrus, omständigheterna tar över och misstron ökar. Petrus börjar sjunka. Jag vet inte om vi kan känna igen oss. Jag gör det i alla fall. Tron bär och sen börjar man titta runt omkring sig. Så tänker man, men Gud, hur ska det här gå? Och det här är Petrus, han som ska bli ledare för hela kyrkan, den första församlingen. Vad tänker han? Ja, det vet vi inte. Han klev ur båten, han började sjunka och Jesus var där. Majoriteten av lärjungarna, alltså i stort sett allihop, De var kvar i båten. De kämpade på egen hand, de var rädda. Petrus klev utanför båten, ut i det okända. Jag tycker han var rätt modig. Och då kan man ju tycka att han liksom får en reprimand av Jesus. Varför tvivlar du, säger Jesus till Petrus. Och i jämförelse med de andra lärjungarna hade ju Petrus en ganska stor tro. För han vågade kliva utanför relingen och gå på vattnet, gå mot Jesus. Ordet som används här, det är, kan betyda liten tro, men det kan också betyda kortvarig tro. Och när Jesus nu suckar över Petrus tro, så kanske mer har att göra med den här instabila tron. En tro som pendlar, hopp, höga toppar och djupa dalar. Först tror han att Jesus är ett spöke, sen går han på vattnet och sen börjar han tvivla igen. Oj vad jag kan känna igen med det. Den här pendlingen. Det finns ett uttryck att vara i stormens öga. I stormens öga är det stilla, har jag fått förklarat för mig. Där är det lite nederbörd. Även om det regnar runt omkring så kan det vara ganska torrt där. Och det kan till och med vara månfritt i stormens öga. Det kan också vara varmare där än i den omgivande orkanen. Nu ska du få använda din fantasi. Tänk dig att du står tätt intill ett kors. Ett speciellt kors. Det kors vi pratar om framförallt på påsken. Golgata kors. Det som är grunden för vårt hopp. Där, tätt intill det korset. Där är det lugnt, varmt och tryggt. Omgivningen har inte förändrats. Det stormar fortfarande runt omkring. Men just där, vid den punkten där jag står, där är det tryggt. Och tätt in vid det här korset, där kan jag få ögonkontakt med Jesus. Och tillsammans med honom möta allt runt omkring. Ju oroligare det är runt omkring, desto mer behöver jag se på Jesus. Ta tid med Jesus för att klara av att finnas i stormen. Det är i alla fall min erfarenhet. Ta tag i Jesu hand och be. Herre hjälp, Herre förbarma med dig. Och det är inte att vara en dålig lärjunge att be om hjälp. En god lärjunge vet precis vart man vänder sig. Man vänder sig till Jesus. Det finns en gammal sång som vi ska sjunga alldeles snart. Det är fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv. Vi blir inte verklighetsfrämmande när vi ser på Jesus. Jesus fanns i verkligheten. Såg människor som hade det tufft, stannade och lindrade oro, olika typer av svårigheter. Jesus vågade också säga ifrån när det behövdes. Och det ska vi också göra. Och där människor behöver hjälp, där ska vi också finnas. Men vi får finnas där tillsammans med Jesus. Med ögonen fästa på Jesus. Vi får tackla de här stormarna och vågorna ihop med Jesus. Och tillsammans får vi dela livsvillkor, samma livsvillkor som alla människor vi har runt omkring oss. För att vi som är här idag, vi läser samma tidningar, lyssnar på samma nyheter. Vi hör och ser precis samma sak som de som sitter på bussen här utanför eller de som tar en promenad eller åker en bil. Vi är inte annorlunda. Det finns en man som heter Tom Wright. Han är biskop och teolog i den anglikanska kyrkan. Han säger så här. Jesus ber oss ofta göra något som ter sig omöjligt. Hur kan vi ens börja utföra den uppgift som han kallat oss till? Hur kan vi ens tro att vi ska kunna utveckla goda bönevanor när vi är så stressade och oorganiserade? Om vi som Petrus tittar på de vågor som piskas upp av stormen kommer vi naturligtvis fram till att det faktiskt är omöjligt. Det är stora vågor just nu. Jesus är vårt hopp, är dagens rubrik. Och nu får vi fästa ögonen på Jesus. Och jag tänker att en del som vi gör i veckan kommer att finnas, kommer vi att göra där andra människor finns. Och mitt i den här stormen så kanske det är så att vi får dela med oss av det hopp vi har. Tala om, du är inte ensam. Trots att det är mörkt och blåsigt. Och så får vi bära den här bönen. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig. Ge oss hopp. Nu får vi sjunga.